Kapitel 14. Den långa jakten. Ninniv höll de tre hästarnas tyglar hårt och stirrade ut i natten, som om hon på något sätt kunde tränga igenom mörkret och hitta Aes Sedain och väktaren. Omkring henne stod avskalade träd, kala och svarta i det dunkla månskenet. Träden och natten dolde effektivt det Moraine och Lan höll på med. Inte för att någon av dem hade stannat till och berättat för henne vad det var. Håll hästarna stilla, hade Lan sagt. Och sedan hade de försvunnit och lämnat henne där som en annan stalldräng. Hon sneglade på hästarna och suckade förargat. Mandrap smälte in i natten nästan lika bra som sin ryttares mantel. Det enda skälet till att den stridstränade hingsten lät henne komma så här nära var att Lan själv hade räckt henne tyglarna. Nu verkade han lugn, men hon mindes blott allt för väl hur han hade visat tänderna när hon sträckte sig efter hans huvudlag utan att använda Lans godkännande. Tystnaden hade fått de blottade tänderna att verka ännu mycket mer hotfulla. Efter en sista vaksam blick på hingsten vände hon sig om för att titta åt det håll åt vilket de två andra hade försvunnit. Och förstrött klappade hon sin egen häst. Hon ryckte till när Aldrey puffade på hennes hand med sin bleka mule. Men efter ett ögonblick gav hon också det vita stoet en klapp. Jag behöver kanske inte låta det gå ut över dig, viskade hon. Bara för att din ägare råkar vara en kallsinnig. Hon stirrade ut i mörkret igen. Vad höll de på med? Sedan de lämnade Vita Bro hade de ridit genom byar som föreföll overkliga i sin vardaglighet. Vanliga marknadsbyar som Ninive inte tyckte kunde ha att göra med en värld där det fanns blekmän, trollocker och Aes Sedair. De hade följt Camelinvägen tills Moraine slutligen lutade sig fram i Aldripes sadel och tittade åt öster, som om hon kunde se hela landsvägen, alla de många milen till Camelin, och även se vad som väntade där. Slutligen andades Aes Sedain ut i en lång suck och sjönk ned i sadeln. Ingen vet hur hjulet vrider sig, mumlade hon. Men jag kan inte tro att väven leder till att vårt hopp dör. Först måste jag ta hand om det jag kan vara säker på. Hjulet råder. Och så vände hon norrut, bort från vägen och in i skogen. En av pojkarna befann sig någonstans ditåt, med det mynt Moraine hade givit honom i sin ägo. Lan följde efter. Ninive såg sig om en sista gång mot Camelinvägen. Det var inte många människor som hade delat landsvägen med dem. Några kärror med höga hjul och en tom vagn långt bort. En handfull människor till fots med sina tillhörigheter på ryggen eller uppstaplade på skottkärror. Vissa av dem hade varit beredda att medge att de var på väg till Camelin för att se den falske draken. Men de flesta förnekade det häftigt. Särskilt det som kommit genom Vita Bro. I Vita Bro hade hon börjat tro på Moraine, lite grann, åtminstone delvis. Och där i fanns ingen tröst. Väktaren och Aes Sedain hade nästan varit utom synhåll bland träden innan hon började följa efter dem. Hon skyndade sig för att hinna ikapp. Lan vände sig ofta om och såg på henne, vinkade ofta åt henne att följa med. Men han höll sig jämsides med Moraine och Aes Sedain hade blicken fäst framför sig. En kväll efter att de hade lämnat vägen försvann det osynliga spåret. Moraine, den orubbliga Moraine, reste sig plötsligt upp bredvid den lilla brasan där tekitteln kokade och hennes ögon blev stora. Det är borta, viskade hon ut i natten. Är han... Ninive kunde inte avsluta frågan. Ljus, jag vet inte ens vem av dem det är. Han har inte dött, sa Aes Sedain långsamt. Men han har inte myntet längre. Hon satte sig ned och hennes röst var lugn och händerna stadiga när hon tog kitteln av elden och slängde i en handfull te. Imorgon fortsätter vi som vi har gjort. När jag har kommit tillräckligt nära kan jag hitta honom utan hjälp av myntet. Medan elden brann ned till kol rullade Lärn in sig i sin mantel och somnade. Ninive kunde inte sova. Hon iakttog Aes Sedain. Moraine hade ögonen slutna, men hon satt rak och Ninive visste att hon var vaken. Långt efter att den sista glöden hade slocknat öppnade Moraine ögonen och såg på henne. Till och med i detta mörker kunde hon ana Aes Sedains leende. Han har återfått myntet, klokfru. Allt ordnar sig. Hon la sig ned igen med en suck och nästan genast började hon andas med sömnens lugna andetag. Ninive hade haft svårt att göra detsamma hur trött hon än var. Hennes hjärna envisades med att dra fram de värsta möjligheterna, hur mycket hon än försökte hindra den. Allt ordnar sig. Efter Vita Bro hade hon inte lika lätt att övertyga sig om saken. Plötsligt slets Ninive från sina minnen tillbaka till den natt där hon befann sig. Någon hade faktiskt lagt handen på hennes arm. Hon kvävde det skrik som steg upp i hennes strupe och trevade efter dolken hon bar i bältet. Hon hade slutit näven om knivsfästet innan hon insåg att handen var Läns. Väktaren hade kastat huvan bakåt. Men hans kameleontliknande mantel smälte in i natten så väl att den suddiga fläck som var hans ansikte tycktes sväva i natten. Det var som om handen på hennes arm kom ur tomma intet. Skälvande drog hon efter andan. Hon väntade sig att han skulle säga något om hur lätt det varit att överrumpla henne. Men istället vände han sig om för att gräva i sadelväskorna. Du behövs, sa han och böjde sig ned för att lägga fotklamparna om hästarnas bakben. Så snart detta var gjort rätade han på sig, fattade hennes hand och gav sig ut i natten igen. Hans mörka hår försvann i natten nästan lika bra som manteln och han var ännu tystare än hon. Motvilligt måste hon medge att hon aldrig kunde ha följt honom genom mörkret utan hans grepp som ledning. Hon var i alla fall inte säker på att hon skulle kunna slita sig loss om han inte ville släppa henne. Hans händer var mycket starka. När de kom upp på en liten höjd, knappt nog för att kunna kallas kulle, sjönk han ned på ena knät och drog ned henne bredvid sig. Det dröjde en stund innan hon såg att också Moraine var där. I sin mörka mantel kunde den orörliga Aes Sedain ha tagits för en skugga. Lärn gjorde en gest nedåt slänten, mot en stor glänta bland träden. Ninive rynkade pannan i det dunkla månskenet, men sedan förstod hon plötsligt och log. De där bleka fläckarna var tält som stod i regelbundna rader, ett läger i mörker. Vitrockar, viskade Lärn. Minst 200, kanske fler. Där nere finns vatten. Och den pojke vi letar efter. I lägret? Hon anade snarare än såg att Lärn nickade. Mitt i det. Moraine kan peka rakt på honom. Jag vill komma tillräckligt nära för att se om han är bevakad. Har de tagit honom till fånga, sa Ninive. Varför det? Jag vet inte. Sönerna borde inte vara intresserade av en bypojke. Inte annat än om det är någonting som gör dem misstänksamma. Ljuset ska veta att det inte behövs mycket för att vitrockarna ska bli misstänksamma. Men det oroar mig ändå. Hur tänker du befria honom? Inte förrän han kastade en blick på henne insåg hon hur mycket tillförsikt hon hyste om att han kunde stega in mitt bland 200 man och komma ut med pojken. Han är trots allt väktare. Några av sagorna måste vara sanna. Hon undrade om han skrattade åt henne, men hans röst var uttryckslös och saklig. Jag kan ta med honom ut, men antagligen förmår han inte smyga. Om vi blir upptäckta kanske vi får 200 vitrockar i hälarna, medan vi måste rida två på en av hästarna. Om det inte är för upptagna för att jaga oss, är du beredd att ta en risk? För att hjälpa någon från Imons vål? Självklart. Vad för risk? Han pekade ut till mörkret igen, förbi tälten. Den här gången kunde hon inte urskilja annat än skuggor. Deras hästar. Om tjuden blir avhuggna, inte helt, men tillräckligt för att de ska kunna slita sig när Moraine avleder deras uppmärksamhet, kommer vitrockarna att bli för upptagna med att jaga sina egna hästar för att förfölja oss. På den sidan av lägret finns det två vakter, bortom hästarna. Men om du är hälften så skicklig som jag tror, kommer de inte att få syn på dig. Hon svalde hårt. Det var en sak att smyga efter kaniner, men vakter med spjut och svärd. Så han tror att jag är skicklig, min son. Jag gör det. Län nickade än en gång, som om han inte väntat sig annat. En sak till. Det finns vargar här i natt. Jag såg två, och om jag såg så många finns det förmodligen fler. Han tystnade, och trots att ingenting i hans röst var annorlunda fick hon en känsla av att han var förbryllad. Det verkade nästan som om de ville att jag skulle se dem. Hur som helst borde de inte besvära dig. Vargar brukar hålla sig undan från människor. Det skulle jag aldrig ha förstått, sa hon djupt. Jag har ju bara vuxit upp tillsammans med fåraherdar. Han grymtade till och hon log in i mörkret. Då gör vi det nu, sa han. Hennes leende slocknade när hon såg ned i ett läger fullt av beväpnade män. 200 män med spjut och svärd, och innan hon hunnit komma på andra tankar lossade hon dolken i skidan och började smyga iväg. Moraine fångade hennes arm i ett grepp som var nästan lika starkt som Lance. Var försiktig, sa Aesedan lågt. När du har skurit av tjudren kommer du tillbaka så fort du kan. Du är också en del av väven, och jag skulle inte utsätta dig för den här risken, inte dig mer än de andra, om inte hela världen löpte stora risker nu. Ninive gned sig förstulet på armen när Moraine hade släppt den. Hon tänkte inte låta Aesedan märka att greppet hade gjort ont. Men Moraine vände blicken mot lägret igen så snart hon släppt klokfrun. Och väktaren var försvunnen, upptäckte Ninive häpet. Måtte ljuset blända den fördömda mannen. Snabbt hissade hon upp kjolarna för att få benen fria och skyndade ut i natten. Under denna första anstormning knäcktes kvistar under hennes fötter hela tiden och hon saktade in. Hon var glad över att ingen var där och såg hur hon rodnade. Hela tanken var att hon skulle smyka, och hon tävlade inte med väktaren på något sätt. Jaså, inte? Hon skakade tanken av sig och ägnade sig helt åt att ta sig fram genom den mörka skogen. Det var inte svårt i sig. Månskärans svaga sken var mer än tillräckligt för den som hade blivit upplärd av hennes far, och marken böljade mjukt. Men de kala träden som skarpt avtecknade sig mot natthimlen påminde henne hela tiden om att detta inte var någon lek för barn. Och vindens klagan lät alldeles för mycket som trollockernas horn. Nu när hon var ensam i mörkret mindes hon att de vargar som i vanliga fall flydde människor hade burit sig annorlunda åt i Tjufloden den här vintern. Lättnaden sköljde genom henne som en värme när hon slutligen kände lukten av hästar. Hon höll nästan andan när hon sjönk ned på mage och kravlade med vinden mot sig, mot lukten. Hon var nästan framme vid vakterna innan hon såg dem, där de kom marscherande mot henne ur natten med de vita mantlarna flaxande i vinden, nästan skinande i månskenet. De kunde lika gärna ha burit facklor. Skenet skulle inte ha gjort dem mer synliga. Hon stelnade till och försökte smälta ihop med marken. Nästan rakt framför henne, knappt 10 steg bort, gjorde de halt med mycket klampande och vände sig mot varandra med spjuten över axlarna. Precis bortom dem kunde hon urskilja skuggor som måste vara hästarna. Lukten av stall, av häst och gödsel var stark. Allt är väl i natten, förkunnade en vitklädd skepnad. Måtte ljuset skina över oss och beskydda oss för skuggan. Och därmed vände de sig om och marscherade bort i mörkret igen. Ninive väntade, räknade för sig själv medan de gick sin runda två gånger. De tog exakt lika lång tid på sig var gång, och var gång upprepade de högtidligt samma formel, varken ett ord mer eller mindre. Ingen så mycket som sneglade åt sidan. De stirrade rakt framför sig när de marscherade fram och sedan marscherade de bort. Hon undrade om de skulle ha lagt märke till henne ens om hon hade rest sig upp. Innan natten svalt mantlarnas bleka fladdrande en tredje gång var hon redan på fötter, sprang hopkrupen mot hästarna. När hon kom närmare saktade hon in för att inte skrämma djuren. Vitrockarnas vakter kanske inte såg det man inte stack under näsan på dem. Men om hästarna började gnägga skulle de säkerligen undersöka saken. Hästarna vid tjuderlinorna. Det var flera rader, var knappt urskiljbara i mörkret, stod med sänkta huvuden. Då och då fnös någon av dem eller stampade i sömnen. I det skumma månskenet nådde hon nästan den stolpe som tjuderlinan var fäst vid innan hon såg den. Hon sträckte sig efter linan, men stelnade till när den närmaste hästen lyfte huvudet och såg på henne. Dess grimstgaft var knutet i en stor ögla runt den tumstjocka linan som var fastgjord vid stolpen. En enda gnäggning. Hennes hjärta bultade som om det ville ur hennes bröst. Lät som om det väsnade så mycket att det kunde locka dit vakterna. Utan att ta blicken från hästen började hon skära i repet, trevade framför knivbladet för att ta reda på hur långt hon hade kommit. Hästen kastade med huvudet och hon blev helt kall. Bara en enda gnäggning. Bara några få tunna hamtrådar var hela under hennes fingrar. Långsamt gick hon mot nästa lina. Iakttog hästen tills hon inte längre kunde se om den såg på henne eller ej och tog sedan ett ostadigt andetag. Om alla hästarna var sådana som den skulle hon nog inte klara det här. Men vid nästa tjuderlina och nästa sov hästarna fridfullt. Till och med när hon skar sig i tummen och måste kväva ett litet tjut. Hon stack tummen i mun och såg sig vaksamt om åt det håll varifrån hon kommit. Så som vinden låg på nu kunde hon inte längre höra vakternas samtal. Men om det var på rätt ställe kunde det ha hört henne. Om de kom för att se efter vad som fört oljud skulle vinden förhindra att hon hörde dem innan de var rakt på henne. Dags att ge sig av. När fyra hästar av fem sliter sig kommer de inte att jaga någon. Men hon rörde sig inte. Hon kunde föreställa sig Läns blick när han fick höra vad hon hade gjort. Det skulle inte finnas någon anklagelse i dem. Det hon tänkte var helt rätt. Och han väntade sig inte mer av henne. Hon var en klok fru, inte en stor, förbaskad, oövervinnlig väktare som kunde göra sig nästintill osynlig. Med sammanbitna tänder gick hon vidare till den sista tjuderlinan. Den första hästen där var Bela. Det gick inte att missta sig på denna robusta, raggiga skepnad. Att det skulle finnas en sådan häst till, här och nu, vore ett alltför stort sammanträffande. Hennes armar och ben darrade så att hon var rädd att röra vid tjuderlinan. Men hennes tankar var klara som vattnet i Vinälven. Vilken av pojkarna det än var som befann sig i lägret, så var Egwen också här. Och om de måste rida två på en häst skulle några av sönerna hinna upp dem, hur väl deras hästar än skingrades. Och några av dem skulle dö. Det var hon lika säker på som om hon lyssnat i vinden. Den tanken stack som en nål av fruktan i magen. Fruktan för hur hon visste det. Det här hade ingenting att göra med väder eller skördar eller sjukdomar. Varför berättade Moraine för mig att jag kan använda kraften? Varför kunde hon inte ha låtit mig vara? Underligt nog fick denna rädsla hennes darrningar att stillas. Med händer så stadiga som om hon krossat örter i sitt eget hem skar hon av tjuderepet på samma sätt som hon skurit av de andra. Hon stack dolken i skidan igen och knöt upp Belas grimskaft. Den raggiga märren vaknade med ett ryck och kastade med huvudet. Men Ninib smekte henne över mulen och talade lugnande i hennes öra. Bela fnös till och tycktes sedan nöjd. Andra hästar längs tjudelinan var också vakna och såg på henne. Med Mandarb i färskt minne sträckte hon sig tveksamt efter nästa grimskaft. Men den hästen hade inga invändningar mot främlingar. Tvärtom tycktes den också vilja bli klappad på mulen som Bela hade blivit. Hon tog ett stadigt grepp om Belas grimskaft och lindade det andra om handleden medan hon hela tiden ängsligt iakttog lägret. De vita tälten stod bara 20 steg bort och hon kunde se män röra sig bland dem. Om de märkte att hästen hade vaknat och kom för att se efter varför. Förtvivlat önskade hon att Moraine inte skulle vänta tills hon återkom. Vad Aes Sedain än tänkte göra så kunde hon lika väl göra det nu. Ljus, låt henne göra det nu innan... Med ens klövs himlen ovanför av blixtar som ett ögonblick utplånade mörkret. Åskan skrällde i hennes öron så hårt att hon trodde att hennes knän skulle ge vika och en taggig treudd slog ned i marken precis bortom hästarna, stängde jord och sten som en fontän. Mullret av söndersliten jord tävlade med åskskrällarna. Hästarna blev galna, stegrade sig och skriade. Tjuderlinorna slets av som sytråd där hon skurit igenom dem. Ännu en blixt slog ned innan efterskenet av den första helt bleknat bort. Ninib var för upptagen för att jubla. Vid den första skrällen drog Bela iväg åt ena hållet medan den andra hästen stegrade sig och ville springa åt det andra. Hon trodde att hennes armar skulle slitas loss. En evighetslång sekund hängde hon mellan hästarna, med fötterna en bit över marken, och hennes skrik överröstades av den andra skrällen. Än en gång slog blixten ned, och en gång till och en gång till, i ett oavlåtligt ursinnigt muller från himlen. Hejdade från att ge sig av dit i ville, vände hästarna och lät henne sjunka ned på marken. Hon ville krypa ihop och gnida sina plågade axlar, men hon hann inte. Bela och den andra hästen knuffade henne med vilt rullande ögon där bara vitorna syntes. Hotade att springa ned henne, trampa på henne. På något sätt lyckades hon lyfta armarna, ta tag i Belas man och dra sig upp på märrens rygg. Det andra grimskaftet hade hon fortfarande lindat om handleden. Det skar in i köttet. Hon tappade hakan helt när en lång, grå skugga morrande rusade förbi. Den tycktes inte bry sig om henne och de hästar hon höll, men den högg efter de uppskärrade djur som nu rusade åt alla håll. En andra dödlig skugga följde tätt efter. Ninib ville skrika igen, men hon fick inte fram ett ljud. Vargar! Ljus hjälper mig! Vad håller Moraine på med? Hon hade inte behövt köra hälarna i Belas sidor. Märren sprang och den andra hästen följde mer än gärna med. Vart som helst, så länge de kunde fly, så länge de kunde undkomma himmelselden som hade mördat natten.